Konsten att dö av Bodil Mårtensson. Uppläst av mig, Kjell Coach Bengtsson, för World Audio Publishing International 2019. Kapitel 1. Vi var alla överens idag om att vi inte behövde ett mord till. Men så blev det i alla fall. Just hemkommen 22.30 och ska iväg till Linköping klockan 6.30 imorgon. Det konstiga var inte att mannen var iklädd skitiga boxershorts och inget annat. Det riktigt märkliga, tyckte Anna Svensson som bodde i stugan intill hans, var att han stod ute på tomten klockan 5 på morgon och råskällde på en knallgul ringblomma som hukade sig i en stensatt liten plantering. Medan han sparkade runt i gårdsgruset så det smattrade mot husets trappa vrålade han okvädingsord åt den halvslokande trädgårdsväxten i rabatten. Förbannade, anklagade och hotade den stackars plantan som tydligen inte hade något att komma med till sitt försvar. Anna hörde det tydligt, även om hon inte ens hade fönstret öppet, utan bara spejade försiktigt bakom gardinen. I handen höll han krampaktigt en flaska renat. Som för att förstärka allvaret i förebråelserna mot den stackars trädgårdsväxten hällde han en rejäl slurk av den 37-procentiga vätskan rätt över dess kronblad. Så tog han ett steg tillbaka och beskådade nöjd effekten av bestraffningen. Ringblommans blad darrade till under dropparnas tryck, men så reste den sig lika trotsigt utmanande igen, vilket gjorde mannen i de skitiga shortsen fullkomligt ursinnig. Med flaskan i ett krampaktigt tag i högerhanden tog han sats och hoppade med ett förvånansvärt välsamlat avstamp rakt in i rabatten. De färgstänkta trätofflorna kvaddade oförsonligt den försvarslösa blomman under gummisulorna. Men det räckte inte. Mannen nöjde sig inte med att se den tillintetgjord. Han var inte nöjd förrän blod flöt. Och han tänkte definitivt inte sluta förrän växtsaften kramats ur det förbaskade ogräset och sipprade ner i torvmullen. Anna Svensson skakade förfärat på huvudet och drog nattlinnet tätare om bröstet. Egentligen borde man kanske ringa polisen. Fast, vad kunde de göra? Vad hon visste var det faktiskt inte det minsta olagligt att förstöra trädgårdsplanter. I synnerhet inte som det ju var hans egna. Men det var liksom sättet han gjorde det på. Det var något så våldsamt, ja nästan hotfullt över det hela. Det verkade absolut inte riktigt friskt, ansåg hon. Mannen vred just ursinnigt fötterna över den stackars växtens söndertrasade blomblad, som om han önskade att den därmed helt och fullt skulle raderas från jordens yta. Han stötte och stampade till den milda grad att boxershortsen för en kort sekund var på väg att glida av honom. Anna skymtade för en förskräcklig sekund hans ena skinande skinka innan han med sin lediga hand fick fatt i plagget och drog upp det igen kring höfterna. Hon stod som förstenad och tog det knappt andas. Men härmed verkade föreställningen tack och lov avslutad. Han satte sig utmattad på trappan och stödde huvudet tungt i handen. Vad i hela fridens namn kunde ha gjort honom så fullkomligt rasande på en stackars blomma, tänkte hon. Ja, hur som helst så hade det inte varit särskilt trevligt här ute i skogen längre sedan den konstige karn dykt upp för 1,5 år sedan och bosatt sig i Åkermans gamla kåk. Han kände tydligen Åkerman på något sätt, men Anna visste inte hur, och inte hade hon sett Åkerman här uppe på senaste tiden heller. Annars hade hon nog tagit mod till sig att tala om för honom att det inte var någon i den lilla stugbyn som gillade den nya grannen. Och detta skulle hon tveklöst ha meddelat, fastän hon ryktesvis visste att Åkerman inte var helt frisk och numera bodde inne i stan för att ha nära till sjukvården. Men stadgarna stipulerade faktiskt att nya medlemmar i deras stugby skulle godkännas av styrelsen. För även om det rörde sig om sommarstugor så hade man faktiskt vissa regler att hålla sig till.